Ja, hej kära vänner. Välkomna till ännu ett avsnitt av Andlighetspodden. Jag tror vi har nått avsnitt 22 nu. Som ni numera kan både titta och se... Nej, titta och lyssna ska det vara. Förlåt, jag är jättetrött. Jag kom precis hem från Almedalen och varit där i ett par dagar. Och haft ett seminarium och pratat ganska mycket. Så jag är lite hes också på rösten. Men jag ska hålla det här introt kort. Vi har en fantastisk fin person som jag vill presentera för er idag. Det är en före detta elev till mig när jag var SO-lärare på mitt första lärarjobb i Göteborg. Och han heter Manne Atayan. Och han är en ganska speciell, väldigt speciell person. Och det menar jag på ett fint sätt. Han är läkare idag. Numera bor han i Lund, är nygift. Och han tillhör en religion som heter Baha'i. Och Baha'i-tron är unik på det sättet att den... på sätt och vis ta till sig allt det bästa från alla andra religioner. Och jag tror att du kommer finna att Baha'i-religionen är väldigt lockande på många sätt. Alltså det finns många delar där som är attraktiva för själen, om man får säga så. Och jag själv fann att det fanns många likheter mellan sättet som jag själv såg på livet och som andra såg på livet. Så vi hade jag tycker det här är, jag har haft nu ganska många samtal, men det här är... Jag kan inte gradera alla samtal såklart. Alla har varit fantastiskt fina på olika sätt. Men jag tyckte väldigt mycket om det här samtalet med Manne. Jag kände att jag kunde prata i flera timmar med honom. Men det kan vi inte göra, det här är en podd. Så att, men vad ni kan göra det är att kontakta gärna Manne om ni har mer frågor om Baha'i. Han finns på sociala medier. Så det här samtalet kan ju inte täcka allting som Baha'i-troende tror på. Men det kommer ge er ett fint smakprov på vad man tror på och vad religionen står för. Så att kontakta honom om ni vill ha mer information. Without further ado, här kommer en fantastiskt fin person. Ni kommer älska Manne Atayan. Ja, då hälsar vi välkommen till en väldigt speciell person. Hej Manne!
Hej Louis!
Hej, gott att se dig verkligen.
Ja, detsamma. Det var länge sedan.
Hur många år sedan var det vi sågs? Var det 98?
98 måste det ha varit.
Ja, 98.
Så det är nästan 20 år sedan.
Manne, för de som inte vet, eller det är väl ingen som vet, du var min elev på mitt första jobb som jag fick efter min examen från högskolan, lärarhögskolan. Så kommer du ihåg vad skolan hette?
Ja då, ISGR.
ISGR, International School of the Gothenburg Region. Så det var en spännande skola, det var en nystartad skola då. Så du var ny elev och ny skola. Hur kommer det sig att du kom in på den skolan eller valde den skolan? Minns du det eller?
Ja, nej, men egentligen var det under en fas i mitt liv där jag tror min mamma och syster såg en annons i tidningen. Ah. Och de skickade in då, alltså de anmälde mig till att börja på den här skolan. Och det var på det sättet som jag kom in. Och sen så frågade de mig givetvis också innan, när jag väl hade kommit in. Men det var en fas i mitt liv, väldigt intressant, för att min pappa hade precis gått bort. Och det var liksom en ny början på något sätt också för mig att byta skola. Ja. För jag hade liksom lite svårt där ett tag, så att, det var en viktig tid i mitt liv.
Jag minns när du säger det faktiskt nu. Jag minns hur du pratade lite grann om det också. Du var, minns jag, väldigt... Ja, du var sårbar och det var en känslig tid för dig, ja. Mm. Ja, och... Men vi var ju väldigt glada. Du var ju... Nu ska jag ge dig lite beröm här. Du var ju en av de här killarna på... En av eleverna på skolan som var väldigt omtyckt av lärarna. Du var ödmjuk och du var liksom... Du var så snäll, var du. Och verkligen väluppfostrad och sådär. Men jag märkte att det var mycket... Du var djuptänkande och du kom ofta efter klassen och ställde djupa frågor och mycket om livet och sådär. Så det var... Det var något speciellt med dig, kände jag. Redan då.
Ja, nej men... jag menar, jag kände ju också en öppenhet gentemot dig, för att du hade ju lite också en annan strategi som lärare, att liksom gå in lite på djupare frågor ibland, vilket gjorde också att man kände en viss trygghet i att ställa lite de här frågorna som var lite djupare. Ja. Jag var ju väldigt sökande. Jag har alltid varit sökande hela mitt liv egentligen, men just under den perioden var jag väldigt intresserad också av de här
existentiella frågorna.
Precis.
Ja, ja. Nej, men det var fint att få en del av ditt liv på något sätt, litet sätt då. Och jag vet ju inte, jag var en ny lärare och jag var ju väldigt försiktig samtidigt som... jag vet inte hur du... Ja, du nämnde nu lite grann hur du upplevde mig, men... Hur andra upplevde mig. Jag har alltid haft min tro och har starka åsikter om saker och ting, men som lärare så var man ju försiktig att inte liksom, man ska ju vara så neutral som möjligt och sådär, och inte gå på för mycket såklart. Men jag hoppas att jag inte avslöjar mig för mycket, men ja, men det var en rolig tid var det verkligen.
Ja, jag har väldigt många bra minnen från framförallt dig som lärare, men också från skolan. Jag tycker skolan var en fantastisk upplevelse, för det var ju en internationell skola med många olika etniciteter, och det resonerar väldigt mycket med vad jag är för typ av person också, och min bakgrund som Bahai.
Just det.
Och jag tyckte, jag minns att jag någon gång efter en klass kom och frågade om din tro. Om mormontron, och att du gav mig lite broschyrer. Och jag kommer ihåg att jag läste de här noggrant när jag kom hem och tyckte att många saker var väldigt intressanta. Och många saker som liksom resonerar med min tro också. Va? Så att, och jag har också det här minnet av att vi gjorde andra saker, alltså det här som vi spelade in en CD tillsammans.
Ja, precis.
Oh Happy Days.
Ja, just det. Den blev ju faktiskt rätt bra.
Den blev helt bra.
Ja, det var med dig och fler, och många av eleverna var med där. En ISGR-CD, ja, precis. Ja, det var goda tider. Jag var bara där 3 år. Det var väl den tiden som när du slutade och gick vidare till gymnasiet som jag också begav mig vidare till annat jobb då. Men det var roligt. Har du någon kontakt med någon av dina gamla klasskamrater?
Väldigt lite egentligen från högstadiet. Några stycken via Facebook som man ser.
Ja.
Men inte.
Ja, men det är samma här.
Ja.
Vi kanske får göra någonting någon gång snart, eller hur?
Ja, det hade varit roligt.
Så ja, vi får prata om det sen. Ja. Men du är inte bara här för att tala om glada minnen från ISGR. Vi ska ju tala lite grann om din tro också. Det här är ju Andlighetspodden. Och en av de sakerna, och jag har ju sagt det här till dig innan, att en av de sakerna som jag vill lyfta fram, det är ju verkligen andras erfarenheter av andlighet. Alltså andras tro och ja, deras väg till att finna frid och andlig liksom trygghet på något sätt. Och du, jag tänkte på det faktiskt när jag började den här andlighetspodden. Det var ett tag sedan nu. Och jag har haft en liten paus ett tag, för det har varit mycket i mitt liv. Men nu ska jag börja igen. Så det här kommer vara en av de första avsnitten som vi sänder nu faktiskt. Det är kul. Men jag tänkte på det från första början, att jag vill ha med dig och berätta om Bahai-religionen. För jag tyckte att den var så... Den är så fascinerande på något sätt. Den är väldigt annorlunda jämfört med alla andra. Därför att den... Och det här får ju du förklara bättre själv såklart. Men som jag ser det, den innesluter ju så många... Det är som en... som ett, jag tänkte säga sammelsurium, men det är inget bra ord. Men det är som en sallad liksom. En godsmakande sallad av det bästa från många religioner. Eller hur ser du det? Varför valde du att välja den här vägen?
Man kan säga att jag är ju dels född i en Bahai-familj, så båda mina föräldrar kommer från Iran ursprungligen, och de fick fly. Vi kom ju som flyktingar till Sverige på grund av sin tro. För i Iran så är är inte bahaier, de är rättslösa kan man säga. De får inte lov att tro på att det finns, alltså man är som en apostel om man är bahai. Alltså man är
sån här apostate, man är avföljning
ja,
eller något.
Ja. Ja, precis.
Hur kommer det sig?
Alltså, det har att göra med att man som inom islam anser att det är den sista, att profeten Muhammed är den sista profeten.
Och det tror inte ni?
Nej, utan vi ser det ju som att det finns en progressiv budskap från Gud. Och att det med tiden måste komma en ny budskap till mänskligheten genom olika profeter eller Guds manifestationer som vi kallar det.
Okej, för att passa bara där och fråga dig, är det därför ni tror att till exempel, alltså, i olika tidsdispensioner eller tidshushållningar så har vi funnits Moses och, jag menar, Jesus, Buddha och Krishna, och ni tror att alla de var profeter, eller hur, för olika tidsperioder, va?
Ja, precis.
Och att det fanns ett syfte med det, och att de var profeter.
Ja, man kan säga att varje profet eller Guds manifestation som vi kallar det, vi Bahá'í tror att det har funnits flera tusen profeter, men just Guds manifestationer är de här stora religionerna som till exempel du nämnde, och att de alla kommer från en och samma gud, och att deras inre väsen är detsamma, men att de kommer olika former, olika tidpunkter i mänsklighetens historia för att vägla mänskligheten.
Okay.
Och det är ungefär som när man går i man kan säga att religion är kontinuerligt evolverande, så att säga. Att det är ingen absolut sanning, utan den är inte absolut, utan man måste se religion och religion som en ur ett historiskt medvetande, kan man säga. Att att den har ett historiskt ur ett typ historiskt perspektiv, och när med historien så sker det en evolution, och då krävs det också nya uppenbarelser som kan, Guds uppenbarelser som kan vägleda mänskligheten. Men den innersta väsen i alla profeter är ett och samma. Man kan se samma ljus i alla profeter, så att säga.
Finns det någon profet som är, liksom, jag menar, som muslimer säger såklart att Mohammed är den största av profeter. De tror också på Jesus som profet till exempel, men Mohammed är den sista och den största. Kan man säga att ni har också det hos er, eller är alla profeter likvärdiga? Är de, manifesterar de Guds väsendet på samma sätt, eller finns det någon som ni lägger högre vikt på?
Alla profeter är värda lika mycket, eller samma essens, eftersom det är samma, kommer från samma kärlek, samma ljus, kan man säga.
Ja. Ja.
Men de har deras lagar och deras liksom det praktiska i deras budskap har under mänsklighetens historien varit annorlunda. Och vi tror då att Baha'u'llah, som är grundaren för Bahá'í-tron, är den Guds manifestation för dagens eller nutiden, har de principerna som är mest lämpade för vår tid idag.
Precis, ja. Alltså det påminner lite.
Men Baha'u'llah är inte den sista, för du ställde den frågan med islam. Vi tror inte att det finns en... vi tror att så länge det finns en mänsklighet så kommer Gud vara närvarande. Gud kommer vara vägleda mänskligheten. Och det är inte en absolut... att vi blir övergivna av Gud någon gång under vår historia.
Nej.
i vår historia, utan det kommer vara en dialog mellan mänskligheten och Gud, där vi blir vägledda även i framtiden.
Alltså det där låter ju väldigt, det är väldigt nära, men inte riktigt helt, men det är väldigt nära det som jag själv tror på. Mm. Alltså vi tror ju på en Gud, vi tror att, vi kanske inte definierar honom på samma sätt antar jag, men att han är närvarande i alla tider och att han kallar så kallade profeter, vi pratar om, ja, Moses och Abraham och Jesus själv som var Guds son var också som en profet kan man säga. Men vi tror ju att, och det är ett av syftena med min tro, min kyrka, det är ju att vi tror att Gud är verksam och ger vägledning, han ger uppenbarelser, han ger oss sanningar som vi behöver i vår tid. Precis som han gav till sitt folk i alla tider så gör han det också idag. Skillnaden mellan vår kyrka är väl kanske att det verkar som att ni är mer accepterande, eller det är fel ord, vi också, alltså vi är helt accepterande av alla religioner, men det verkar som att rent lärdomsmässigt så kanske ni tar till er mer från, det är okej med hinduistisk lära här och judendomens lära här och kristendomens lära, och medan vi kanske är mer renodlat traditionellt, eller inte traditionellt, men vi är en kristen liksom, religion och vi håller oss till budskapet om Jesus som Guds son och som liksom vägen, sanningen och livet om man säger. Men jag delar den, förstår du vad jag tänker? Jag delar den tanken som du har att det är oerhört viktigt för Gud att uppenbara sin vilja och vägleda folk i alla tider och därför kallar han olika, ja, vad var det du sa? Du sa att profeterna är ett...
Guds manifestationer.
Guds manifestation, just det. Ja, men det är ett fint ord.
Jag tycker det är väldigt intressant. Jag tänker på mormonerna och när Joseph Smith fick sin Joseph Smith det var, heter,
ja, precis.
Fick sin uppenbarelse var, vilken årstid var det? Var
1820 första gången.
1820, ja. Ja. Men det är ungefär i samtid med Bahá'u'lláh då som eller Bab egentligen som är
Var det Bab som var föregångare till Bahá'u'lláh?
Föregångare Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh, ja. Han var egentligen den som bredde vägen för Bahá'u'lláh skulle komma, tid var kommen. Men Bab är egentligen, han hade en egen religion egentligen. Och sen blev de flesta som var babier sen bahaier, alltså valde att följa Bahá'u'lláh. Men de här två religionerna är väldigt närbesläktade och hör samman under en väldigt kort tidsepok.
Så om vi tar historien bara kort då, vi sammanfattar för de som inte känner Bahá'í-religionen så bra. Så det grundas alltså runt, vad har vi, 1800, mitten på 1800-talet någon gång?
1844 grundades Bahá'í-eran kan man säga av Bab. Han blev sedan en martyr, han blev dödad. Men sen Bahá'í-eran startade 1863 egentligen. Det är runt, men Bahá'u'lláh är för Bahá'í-tron grundaren och liksom våran profet.
Men precis. Om vi kommer in lite grann på lärdomarna då, för det här var en bra introduktion, men vad, de som lyssnar på det här då, om de undrar, vad tror du på egentligen? Och vad, liksom, ja, troslärorna och varför väljer man att bli Bahá'í till exempel?
Ja, det viktigaste budskapet eller principen i Bahá'í-tron är mänsklighetens enhet. Och det är liksom fundamentet i hela Bahá'í-tron att mänskligheten har kommit till en plats i sin mänskliga utveckling där vi inte ska begränsa oss till endast vår egen tro eller vår egen etnicitet eller vår egen yttre attribut, utan se mänskligheten som ett. Och i detta finns då flera underprinciper för just för att kunna uppnå detta, vilket många gånger det andliga går in och liksom blir en del av det sociala livet och de ekonomiska strukturerna och sådär. Där är till exempel jämlikhet mellan man och kvinna en viktig princip. Eliminering mellan rika och fattiga, eliminering av rasism och att se människor som
Det är jämställdhet helt enkelt.
Jämställdhet, ja. Men också saker som ett universellt språk där alla människor i hela världen väljer ett språk som man kan kommunicera. Man har fått vissa principer eller budskap. Universell utbildning för alla är en viktig princip inom Brightroom. Förutsättning för att skapa enhet där människor kan komma samman och inte skapa splittring.
Ja, ja. För att stanna dig där, för jag är jättenyfiken på det du säger. Hur funkar det då? Eller hur ska det där funka? Jag håller ju med dig. Jag tycker det låter ju... Vi ska ha en värld där vi lever i fred och enhet och det ska vara jämställt. Det betyder inte att kanske alla har lika, för vi är olika. Där kanske är en svår politisk diskussion också, det här med equity och equality. Där har jag lite åsikter om det. Men absolut equality, absolut... att vi ser varandra lika och att alla får lika möjligheter. Men hur gör man det? Alltså det låter lite grann, om jag får vara lite devil's advocate här. Det låter ju lite som en lite utopi, lite sådär, lite hippie, du vet. Love for everyone och allt ska vara bra och sådär. Och det håller jag ju med om såklart. Men det där budskapet har man hört förr och det är svårt att uppnå. Hur tänker ni att det ska uppnås det här?
Men det tror jag just det som krävs är ju jag tror dels är det en something inevitable.
Oundvikligt.
Precis, någonting som vi ser hur vår värld hela tiden kommer varandra närmare. Vi ser hur världen sakta som en organisk process går mot en riktning där världen blir allt mer beroende av varandra. Men samtidigt försöker vi som individer hålla oss fast vid gamla principer och traditioner som exkluderar oss själva så det blir liksom en diskrepans mellan...
Kan du ge något exempel på det där som du menar? Jag lyssnar vad du säger, men...
Om man tänker sig till exempel flyktingvågorna som vi ser i världen till exempel beror ju kanske oftast på ett symptom på att det finns ojämlikhet i världen, men också att det finns också en orättvisa på många plan. Om man tänker sig att
ja, du menar att vissa drabbas av krig och elände medan vi i Sverige till exempel har det bra här uppe och sådär?
Ja, så kan man säga. Men man kan också säga att det är en aspekt. Men många människor definieras av, deras förutsättningar definieras på grund av vart de är födda någonstans i världen. Och där menar man ju som Bahá'í att det är att avhumanisera det andliga ju en människa, för det som gör en människa andlig, det är ju att alla är the image of, det här till exempel alla religioner vi kollar pratar om att människan är en avbild av Gud, eller the image of,
skapade Guds avbild, ja precis.
Precis.
Ja.
Och detta är ju på något sätt gemensamt i alla religioner, att alla människor är skapade på något sätt med samma andlighet, alltså lika mycket rättigheter och värdighet, kan man säga. Och att vi har kommit till en punkt i mänskligheten där liksom vi blir påverkade av det som händer på en annan del av världen. Så till exempel när det är väldigt mycket orättvisor i världen så kommer det påverka mig, kanske inte direkt men indirekt. Och vi kan ta, jag kan till exempel tänka mig pandemin till exempel, där det är ett exempel på en farsot som liksom drabbade vem som helst oavsett vilken religion man hade, vilken hudfärg man hade, vart man var någonstans, vart man bodde spelar ingen roll. Gränser gjorde ingen skillnad.
Nej.
Men vi tenderade till en början att försöka lösa de här problemen på ett väldigt isolerat sätt. Alltså man såg till sig själv, hur kan vi lösa problemet här och nu? Istället för att liksom kollektivt se att ja, men det här är en utmaning för hela mänskligheten och det här finns inget sätt att...
Ja, men hur skulle man gjort det annorlunda, eller skulle man gjort det annorlunda på något sätt, menar du? Vi ska säga också att vi sa inte det, va? Du är läkare. Du jobbar i Lund, bor i Lund, jobbar i Lund. Ja.
Precis.
Allmänläkare, så du kan lite grann om det här.
Ja, nej, men jag tycker
Eller lite
att
insatt i
man...
alla fall.
Ja, precis. Nej, men att till exempel tänka sig att de absolut rikaste länderna i världen var de länderna som roffade, eller ja, som fick mest vaccin till exempel, beroende på hur mycket pengar man hade. Rikedom var den avgörande faktorn som avgjorde vem som hade ett värde att liksom bli skyddad, och den som kunde betala mest fick rätten till att också få ett skydd. Men om man tänker då på en pandemi där vi har en snabbt muterande virus, så är det ett väldigt dålig strategi. För det finns mest befolkning som där vaccin inte gavs och där viruset hade möjlighet att muteras väldigt snabbt. Vilket gjorde att det här då, nu har det ju
Så
visat sig
man
då.
satte in insatserna på fel ställe helt enkelt.
Nej, men alltså ur ett globalt perspektiv så kanske man hade liksom, om varje människa hade samma rätt till existens, alltså vissa rättigheter har ju varje människa, tänker jag, om man ur ett andligt perspektiv tänker att man är till exempel, alltså om man tänkte moraliskt, då hade man kunnat fördela insatserna mer jämlikt. Och ibland kan det ju faktiskt vara så att man gör större nytta genom att liksom vaccinera i ett område där det behövs mest, va? Där det till exempel inte finns bra sjukvård. Och där man minskar, liksom, att man mitigerar liksom spridningen av vaccinet. Men som sagt.
Ja, men jag fattar hur du tänker. Sen är det där, ja, det är svårt alltså. Dels är det frågan med pandemin och vaccin och det är mycket. Jag har själv blivit vaccinerad, men jag också. Ja, vi ska inte gå in på det tror jag. Det finns mycket om det där, vad som är rätt och vad som är fel. Men jag tror jag skippar det förresten, vi ska inte prata om det. Vi skippar
Var
det.
det kanske inte ett nu, men det var ett exempel.
Ja,
Jag
men
tror
precis.
att det kan. Men jag tror budskapet, liksom grundbudskapet är att ja, det är konkret väldigt utopiskt svårt, men jag tror vi inte har riktigt ett val, va? För det skapar så mycket elände i världen. Det liksom faller tillbaka ett lidande som är oundvikligt.
Ja.
Om
Men okej, okay. Så ni har det var ett exempel, och ni har ett budskap om jämlikhet, om fred. Ni pratar också mycket om ta hand om klimat, antar jag. Alltså välmående för människa och natur och sådär. Eller har jag fel?
Det stämmer.
Ja. Men och det låter ju som ett paradis nästan, eller hur? Lite grann som Edens lustgård då, som vi ska skapa. Och det är inte att jag inte håller med. Jag tycker det är viktigt att, jag menar själv, jag tillhör ju en kyrka där vi, jag menar verkligen predikar liksom Jesu ord. Det handlar ju mycket om medmänsklighet, om kärlek, om omtanke för varandra. Att mista sitt liv alltså vill man finna sitt liv så måste man mista sitt liv, eller hur? Först och främst i tjänandet av andra då. Och allt det här. Så visst är det så, men ondska, motsatser, alltså det här ljuset vi vill komma åt, eller hur? Det här paradiset, den här lyckan. Men samtidigt så vet ju, eller så känner jag i alla fall att för att ljuset ska liksom kunna upplevas så måste det finnas mörker. För att Alltså glädje ska kunna upplevas så måste det finnas sorg. Motsatser kommer alltid finnas i livet så länge vi lever här, tror jag, på denna jorden. Och det finns ett syfte med det. Och så länge det finns motsatser så kommer människor göra val. Och vi kommer göra ibland dåliga val, så det kommer alltid finnas konflikter av olika slag. Det kommer alltid finnas det här. Men menar du då att, eller är förhoppningen att det här kommer att ta slut? Kommer det finnas ett sätt? Säg till exempel att så många som möjligt sluter sig till Bahá'í-religionen, för ni är en snabbt växande religion, eller hur? Vad har ni, 10 miljoner? En counting?
Jag vet inte exakt.
Något sånt.
Jag skulle säga runt 7-8 miljoner.
Så det är många som sluter sig till er religion, så att om hela världen skulle bli Bahá'í till exempel, då når man det då, eller? Som du är ute efter, eller som ni vill ha?
Men jag tror att nu är det här mina personliga funderingar och åsikter.
Absolut.
Det representerar ju inte hela Bahá'í-tron här idag. Men utifrån min förståelse så tror jag att det kommer fortfarande finnas utmaningar. Det kommer finnas andra utmaningar då som mänskligheten kommer stå inför. Och det kommer alltid finnas säkerligen bra och dåliga människor. Men vi kanske har andra typer av utmaningar. Som idag har vi andra utmaningar som vi hade för 3-4 tusen år sedan. Va? Att det är mindre sannolikhet att man pratar om att slaveri är inte aktuellt idag. Men bara för 200 år sedan, alltså då var det fullt acceptabelt. Alltså det var inget konstigt med...
Nej, det var en del av samhällsstrukturen på många ställen.
Ja. Ja. Mm. Så att utifrån det perspektivet så kanske det är svårt att kunna föreställa sig riktigt vad utmaningarna kommer vara. Men det kommer absolut alltid finnas tester som en väl människa att testas genom mellan det goda och onda som du beskriver det. Men hur det kommer vara exakt, det kommer inte vara som jag tror de utmaningar vi har idag, det tror jag inte. Jag tror mänskligheten kommer att utvecklas.
Och om jag tolkar dig rätt då, om vi backar lite grann till det du sa innan om profeter och så, att de uppenbarar gudsväsendet, var det så du sa? Du nämnde att det kommer finnas andra utmaningar i framtiden. Betyder det då att det kommer finnas en ny profet till exempel som kommer med alltså budskap som vi behöver, eller vi, våra barnbarn eller barnbarns barn behöver höra just då? Är det så jag tolkar det rätt?
Absolut.
Så
utifrån Bahá'í-tron så tror vi att det kommer, så länge det finns, så länge mänskligheten, vi kommer alltid bli vägledda av Gud, beroende på hur utmaningarna ser ut.
Ja, nej, men det tror jag också.
Men det man kan säga är att det här mellan, vi ser lite annorlunda på det här med goda och onda som du beskrev innan. Jag tror också att det finns ett val, att människan har ett val mellan att göra goda och dåliga val. Men vi ser det lite som att ondska inte existerar som en egen egenskap, utan det är avsaknad av godhet.
Man kan göra sig av med ondskan genom alltså val man gör, om man säger, om flera av oss väljer det goda, väljer ljuset, så kommer vi besegra mörkret på något sätt, eller jag är ute och seglar.
Nej, men ja, du har i princip rätt i det, men man kan förklara på olika sätt. Dels tror jag som ondska som entitet existerar inte, utan det är en avsaknad av ljus. Så att om du till exempel går in i ett mörkt rum så tänder ljuset, du tänder inte av mörkret.
Nej, just
det. Mörkret som entitet existerar inte, enligt så som vi ser det då. Och en människa, jag tror en av definitionerna av att vara människa för vår tidsålder, det är försöka nå sin högsta andliga potential. Och när man kommer då till sin absolut högsta andliga potential, så kommer man till till ett stadie där man ser alla människor och hela världens bästa. Man ser allt som allting hör ihop va, på något sätt. Allt är
Ja.
liksom Guds skapelse. Och utifrån det perspektivet så, nu tappar jag bort mig lite,
Ja,
men jag pratar,
men det,
men
men, det är ungefär, men vi kanske ska säga här att du har ju fastat hela dagen. Så jag förstår om du är lite hungrig och att blodsockret är lågt kanske.
Ja, det är verkligen så att det behövs verkligen.
Men vad,
Så.
är det en viktig del av, nu hoppar vi lite fram och tillbaka, men är det en viktig del av din religion att, hur ofta fastar du?
En gång per år, men vi har en annan kalender.
Okej.
Vi har en egen kalender som är den baseras på solen. Så att det är 19 dagar och 19 månader. Och så har vi
Okej.
4 skottdagar. Så att var 19:e månad, precis innan vår dagsjämningen, så fastar vi
Okej.
19 dagar. Och då
Wow.
äter vi och dricker vi inte från morgon till kväll.
Så snart, nu är klockan, ja, den närmar sig 5 här, så snart får ni äta då. Ja. Ja, men tack för att du ställer upp mitt i fastan, eller i slutet av fastan här.
Ja, men livet rullar ju på som vanligt, men den här
Ja.
tiden är en tid där man liksom försöker fokusera väldigt mycket på sin andliga
Ja, är det därför du
väsen.
fastar? För andlig styrka och vägledning? Är det
Ja,
liksom...
det är en tid där man liksom avsäger sig lite av sina begär, alltså så här materialistiska begär, och
Ja,
lite fokuserar på sin relation med Gud. Så att, men också en period där man faktiskt känner tacksamhet för det man har. Att känna liksom att, och kan kanske kunna känna empati med människor som kanske inte har också.
Ja, nej, men det du säger där, allt du sa om fasta, det kan jag verkligen skriva under. Vi fastar också i vår tro. Vi brukar fasta, man får fasta när man vill, men en gång i månaden så har vi en speciell fasta då. Och det bygger verkligen andlighet och det hjälper en ta kontroll över, alltså det handlar om anden som styr kroppen och inte tvärtom. Vi är slavar ofta till vårt begär och våra önskemål och sådär, men det är skönt att få övervinna den naturliga människan så att säga. Du nämnde här om tacksamhet. Jag såg ett citat här från Bahá'u'lláh, uttalar man det så igen? Bahá'u'lláh, eran grundare. Det här är på engelska då, men han sa “A thankful person is thankful under all circumstances. A complaining soul complains even in paradise.” Jag tycker om det. Men är det en, hur ska man säga, jag vet inte om det kallas för grundpelare, men är tacksamhet en viktig sak för er? Pratar ni mycket om det? Är det ett sätt att kunna uppskatta det gudomliga och så att säga?
Absolut. Det är en viktig andlig egenskap som många andra är andliga egenskaper. Men jag tror tacksamhet är ju också, alltså om man, det är det som du sa, att det alltid finns en motpol. Att inte vara tacksam är ju att vara girig. Så
Ja,
att ibland
precis.
är det så att om man är girig, då har man kanske svårt, då vill man bara ha mer och mer också, va? Så att när man kommer till en, kanske tränar de här egenskaperna som tacksamhet, som ödmjukhet. Det är viktiga saker i vår tro.
Vilken, om vi tar lite så här kort frågor här eller, och korta svar. Vi har redan sagt att det finns ungefär 10 miljoner bahaier runt om i världen. Sådär. Men var går man till? Går man till kyrkan eller går man till ni har tempel, eller hur? Alltså om man vill gå någonstans för att dyrka Gud, gör man det på en plats eller går det lika bra att göra hemma?
Vi har inga kyrkor inom Bahá'í-tron, och
Nej.
vi har heller inte några präster, men vi träffas oftast i center eller hos varandra.
Okej.
Och då har man var 19:e dag har vi till exempel något som heter 19-dagsfest och då träffas vi och vi har vissa högtider. Men sen har vi också något som heter House of Worship som finns i olika delar av världen där
Just det.
alla människor från olika delar av, oavsett vilken religion man har.
De är väldigt vackra, de här byggnaderna jag har sett. Ja.
Det har
Ja.
lagts mycket tid på att bygga de här. Och där är
Och
alla välkomna.
de är uppbyggda på 9 olika pelare eller någonting sånt där. Eller 9 domes eller vad kallar det för? 9 är en viktig siffra för er, har jag förstått.
Oj, vad det, ja, det kan. Ja, de är
Alltså
nio.
jag har bara läst lite grann om det, men det ska vara någonting med helhet kanske. Jag vet inte, nyss ser jag bara.
Det är en symbolisk siffra som egentligen den har flera alltså betydelser, men en betydelse är enhet.
Just det,
Och
okej.
så de
Det är som vi pratade om innan, ja.
flesta av de här templen har 9 ingångar eller någon form av nio, en struktur med
Okej.
9 ingångar. Det är liksom representerar enhet kan man säga.
Ja, så alla kan komma dit, och alla kan bli bahaier. Krävs det något speciellt? Man döps inte eller sådär, eller något reningsbad eller någonting, ritual?
En av de, jo, det krävs ingen ritual utan det är ganska enkelt att bli Baha'i, utan man måste tro på Baha'u'llah som Guds manifestation för vår tidsålder. Det är egentligen det som är det yttersta kravet för att bli Baha'i. Men en av de viktigaste principerna i Baha'i-tron är individuellt sökande efter sanningen. Så man föds inte som Baha'i, utan vi har förmågan att söka efter det som är rätt för var och en.
Ja,
Och
så
det är en av alla.
ni måste ta ställning. Förlåt, jag avbröt det där. Men du måste ta ställning till. För du sa att dina föräldrar var bahaier, eller hur? Så men du måste själv liksom. Det är inte så att du automatiskt blir en troende. Du måste själv. Vad måste du göra då? Alltså, du nämnde att du måste tro på Bahá'u'lláh, att han är profet idag. Men är det något annat som du måste göra eller visa?
Ja, nej, men dels så måste man ju tro på, nej, men det huvudbudskapet är ju alltså att för att kunna bli Bahai att man måste tro på honom. Sen givet följa hans budskap är ju en del av det också.
Ja, men det är klart.
Men man måste vara 15 år för att kunna bli Bahai och att liksom själv kunna söka är just en viktig princip och det är också en av anledningarna till varför vi inte har några präster i Bahai-tron.
Nej,
Men
men
det,
vem? Ja, förlåt.
om vi går tillbaka till mig då, till som person, så kan jag berätta det att det är en av anledningarna till att jag var väldigt sökande när jag var just i den åldern och det uppmuntrades faktiskt av mina föräldrar och hemifrån att liksom läsa på andra religioner och jag hade ett intresse och fortfarande ett intresse av liksom teologi och liksom
Men
andra
det är ju
religioner.
också en del av eran tro att känna till andra religioner. Men ni har ju faktiskt adopterat, eller hur? Kan man säga så, adopterat eller ta till er mycket av lärdomarna? Jag antar att det mesta av det som Jesus sa kan du skriva under på.
Absolut.
Kärleksbudskapet och den gyllene
Absolut.
regeln och allt det här.
Jag tror ju
Ja.
på Jesus som en Guds
Ja.
manifestation. Och
Ja.
därför blir det ju, hans budskap blir ju relevant. Den andliga aspekten av Jesus liv är ju är liksom, det är ju ett sätt, det är ett för mig att om jag vill lära mig om någonting om andlighet, då ska jag ju se på Jesus och se hur hans liv, hur han levde sitt liv.
Ja.
Absolut.
Vad är mer? Jag tänkte fråga, ska vi se, så vem som helst kan då bli medlem i religion?
Jag tror att om man är intresserad av Bahá'í-tron så har vi olika aktiviteter och till exempel studieklasser, vi har olika andakter. Alltså, det är oftast det som grannskapet. Vi har väldigt mycket grannskapsaktiviteter som främjar till att skapa just alltså mycket gräsrotsaktivitet, alltså jobba på gräsrotsnivå för att skapa enhet. Och där ingår till exempel studiegrupper där man just pratar om andlighet och sådär.
Vad läser man då? Är det texter som Bahá'u'lláh har skrivit mest, eller är det också andra bibliska och muslimska texter och hinduiska texter och så? Eller vad är det mest framträdande för er?
Det grundar sig ju på Bahá'u'lláhs, främst Bahá'u'lláhs skrifter. Men om man tänker oss att man går i skolan och så läser man liksom ett ämne som till exempel matematik, så läser man ju först, går man i ettan och så läser man i tvåan och så läser man tre. Man liksom, men förkastar ju inte det man har läst i ettan och tvåan.
Nej.
Utan det byggs ju på hela tiden. Så att jag menar, det blir ju en del av ens utveckling. Och när man då tänker jag när man lär sig om Bahá'u'lláh, då lär man sig väldigt mycket om Jesus och de andra Guds manifestationerna också.
Alltså jag läser en del, jag tog fram ett par citat till som jag tyckte om av honom här. Är det okej om jag läser? Det står, och det är på engelska där, hoppas det är okej för alla. Men do not be content with showing friendship in words alone. Let your heart burn with loving kindness for all who may cross your path. Det låter ju jättefint, alltså jag håller ju verkligen med. Det låter ju lite som Jesus budskap också, eller hur? Och lite grann som du var inne på, the earth is but one country and mankind its citizens. Det här är enheten och skapa en värld i fred och så här. Och vem vill inte det? Alltså det är absolut, alltså man kan ju hålla med om allting han skriver. En sak som jag gillar här, han pratar om religion, och det är lite annat ämne nu då, men religion och vetenskap. Religion without science is superstition. Science without religion is materialism. Det delar jag verkligen. Nu vet jag inte exakt vad som låg bakom det här citatet, men jag kan skriva på det. Jag tror att religion, jag antar att han tycker att de hör ihop, alltså de är viktiga bägge två, eller hur?
De går hand i hand.
Går hand i hand, ja, exakt så jag känner också.
Det finns ju mycket saker som vetenskapen kan hjälpa oss med att förstå vår
värld. Ja, förstå, ja, precis. Ja. Förstå hur, men kanske inte varför. Alltid, ja. Som religionen kan låta
landa.
Ja, det är så mycket jag vill prata med dig om. Tiden springer, säger jag. Men finns det något annat sådär som du känner, ja, men det här vill jag lyfta fram med Bahá'í-tron? För det är mycket vi har inte pratat om såklart, men finns det kanske några andliga erfarenheter du har haft? Alltså, och då menar jag, alltså själv i mitt liv så har jag, alltså det har hänt vissa saker och man har upplevt vissa känslor där man har verkligen känt sig vägledd på olika sätt, eller välsignad eller bönhörd, alltså man har bett till Gud och man har känt kraft utifrån sig själv. Och det är ett slags tecken, ett bevis på att det finns något mer än bara det materiella, det finns mer än bara min kropp liksom, utan det är något där ute som vill mig väl. Har du känt något sånt, eller är det, ja, förstår du vad jag menar? Vad är det som du är dragen till när det gäller din tro, först och främst?
Jo, nej, men dels är det ju, jag tror tron sitter i hjärtat.
Ja.
Och det är där det måste ske någonting för att man ska känna kärleken till sin tro eller till sin skapare. För det är ju en relation, och jag tror ju på att jag har en personlig relation med Gud. Alltså, så att den relationen, den kommer ju inte bara genom att sitta och läsa. Och nej. Finns det ju många gånger situationer i mitt liv som har varit extremt mörka. Där min tro eller det andliga aspekten av mitt liv har varit en stöttning och för att känna hopp och liksom. Och det är ju många gånger de här stunderna som man faktiskt fått tid att reflektera över vad som är viktigt här i livet. För när allting är, det är väldigt enkelt när allting är bra att liksom,
ja,
inte, och att inte liksom tänka så mycket på sin andliga del och, liksom, och man glömmer gärna Gud när det, allting är bra, va? När det blir lite tufft och när det kommer mörka, så att jag skulle säga att de perioder i mitt liv där jag har haft svårast, där har jag verkligen kommit min tro närmare. Och det är då jag verkligen har känt liksom en... Det har varit en möjlighet att omvärdera mig själv och mig som människa också. Vad vill jag med mitt liv? Och vem är jag som... Vem är mannen som människa? Och hur kan jag... Vad vill jag göra med mitt liv? Och vilket ansvar har jag gentemot... med mina arbetskompisar, mina vänner och sådär. Så att de här existentiella frågorna blir ju på...
Ja, jag tycker om det du säger, och igen, nu tolkar jag lite grann hur du... Men med min känsla som jag får, det är att din religion stärker dig dels personligen, att du byggs upp som människa och får styrka och tröst och vägledning av det gudomliga, men också att det blir så mycket, och det här har jag förstått från andra bahaier också, av det jag har hört i alla fall, att ni sträcker väldigt mycket utåt. Det handlar om att skapa ett samhälle. Alltså att du och jag, alltså vi alla har ansvar att bygga upp ett rättvist, kärleksfullt samhälle där vi alla kan bo i harmoni. Lite så, är det det som är... Har jag förstått
rätt? Absolut. Jag skulle säga att det är ett ansvar man har som Bahá'í att tjäna mänskligheten, att tjäna andra människor. Just av den anledningen att den tiden där alltså, visst, det kan vara jättefint att sitta isolerad i sitt eget hem och liksom ha
och be och meditera och sådär för sig själv.
Ja. Men det måste materialiseras.
Men vad ska det leda till?
Ja, det måste leda till något. Det måste liksom materialiseras till någonting liksom konstruktivt, precis som det du gör nu, va, som har de här samtalen. Det är ju ett tjänande som liksom som är väldigt andligt, som vår värld behöver.
Ja, man hoppas ju det i alla fall. Så.
och jag tror det är också det att man tänker till exempel hur människor bor och det finns en sån här, det finns en allmän liksom önskan om varför vi har så mycket men vi är så olyckliga samtidigt. Vi ser hur liksom, psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle och det finns någonting som fattas. Men det är också så att även jag som har en tro är ju inte immun mot psykisk ohälsa bara för att jag har en tro eller att inte ha ett lidande. Och det är ju just detta för att vi är, om jag ska ha ett Bahá'í-perspektiv, är ju att det finns en kollektiv andlighet också. Man är beroende av varandra. Och jag kan vara jätteandlig, men om en person kommer och gör mig illa, då kommer jag ju påverkas av det. Och då blir det väldigt svårt att om man inte har de liksom basala förnödenheterna, eller om vi, det är väldigt svårt att bara den saken att ta hand om sin andlighet idag är väldigt svårt, för vi lever i ett samhälle där
det är helt andra värderingar som lyfts fram, så är det ju.
Precis.
Ja.
Så av den anledningen har man som Bahá'í ett ansvar att också liksom skapa ett samhälle, en kollektiv liksom andlighet där enhet, tror jag, är liksom essensen.
Ja, men på tal om det då, det här med samhälle och andligheten där ute, om vi tar Sverige som ett exempel, vi ska runda av nu snart, men där, jag vill bara prata om det här också. Hur mår Sverige och svenskarna? Är vi andliga, tycker du, i vårt land? Behöver vi mer andlighet?
Både ja och nej. För andlighet är ju något som är väldigt individuellt och väldigt abstrakt, om man inte riktigt liksom verkligen definierar vad andlighet är.
Ja.
Men jag tror att det finns en... Att vårt samhälle, som resten av världen på många sätt, har liksom de här slutsatserna man tagit av vad... de senaste 100-200 åren av religion har gjort skapat en viss aversion mot de andliga frågorna och en viss aversion mot religion. Man har sett kanske vad religion har gjorts, alltså vad som har gjorts i Guds namn. Och man då har
Ja, men det
liksom
förstår
försökt
jag. Ja.
slänga barnet med alltså det
Badvattnet,
badvattnet. Ja,
precis.
precis.
With the
bath
water.
Ja, precis. Man ser inte barnet, va? Och där finns det liksom... Och då, och alla människor behöver kärlek, va? Det är ju liksom
ja, det
som är livskraften i varje människa. Och det tror jag många kanske letar idag i vårt samhälle efter saker i vår materialistiska värld.
Man söker kanske genvägar istället för
ja.
Det som är bestående.
Precis.
Som finns i hjärtat, som du säger, det är där
ja.
Det ligger. Ja.
Så där tror jag att det finns att vi alla behöver, inklusive jag, behöver mer andlighet.
Ja,
vad
intressant.
Tror du själv då, Louis? Då? Louis.
Ja, men Sverige är inte ett religiöst land på det sättet som vi var, om man ska nu, hur man nu ska tolka religiositet. Men jag tror de flesta i Sverige, jag har pratat med så många människor nu, jag upplever en andlighet att man kanske kan säga att, och det frågar, ställer man den frågan till folk också, är du religiös? Så säger de flesta, nej det är jag inte, men frågar jag, är du andlig? Då säger de flesta, ja men det är jag nog. Så att jag tror alla har det här fröet, alla, men de flesta känner att de har ett frö inom sig, det här som jag var inne på förut, att det finns förmodligen någonting mer och vad händer när vi dör? Förmodligen så är inte allting slut och så. Det glömde jag fråga dig förresten. Det kan vi ta också. Vad händer när vi dör? Håll den frågan lite.
Ja, jag skulle gärna vilja också gå tillbaka till naturen. Ja. Det tycker jag också är väldigt intressant.
Ja, okej. Jättebra, jättebra. Jag måste skriva ner här nu. Det blir mycket nu. Natur och död. Ja, precis. Nej, men andlighet. Men jag tycker att vi behöver, alltså mitt korta svar är, jag tycker att vi behöver mer andlighet. Och det är en av orsakerna varför jag gör det här. För att lyfta fram oss människor som ofta pratar vi om att vi är människor med andliga erfarenheter. Jag skulle vilja säga att vi är andliga varelser med mänskliga erfarenheter. Alltså det finns något djupare i varje människa och vi försöker att klara oss som människor. Och jag är övertygad om, eller det är min tro i alla fall, att det som du nämnde här med alltså psykisk ohälsa, man kan inte komma ifrån det såklart. Och problem kommer vi inte ifrån. Men en stark andlig grund hos varje människa, det gör så mycket för att förstå vem man är, för att förstå vår plats i livet, att det finns en mening med livet. Att det finns saker jag kan göra, att jag är inte här av en slump. Där kan man prata om vetenskap och evolution och allting, men det tar vi en annan. Alltså det finns ett, och det tror jag är bara, det behöver vi hjälpa folk förstå. Och sen kan ju inte jag kan ju inte mer än någon annan kanske, men jag har ett perspektiv. Och kanske mitt perspektiv och kanske ditt perspektiv och andras perspektiv på andlighet, kanske vi kan slå våra kloka huvuden ihop och komma fram till någonting. Det låter ju lite grann som en Bahá'í-religion, eller lite grann som att det finns kloka budskap från olika tider, från olika profeter, eller hur, som kan hjälpa oss. Så det finns, även om jag är stark i min tro, det är jag har en övertygelse, men jag vill ju lära mig. Det finns så. Finns det visdom där ute, vilket det gör utanför min sfär såklart? Finns det kunskap och sanning utanför det som jag känner? Ja, det är klart att det finns. Allt som är sant, allt som är gott, det måste jag ju ta till mig.
För det är det som jag tycker...
Ja, det är ett långt svar på det.
Ja, nej, men jag tycker att jag håller verkligen med i allting du säger. Och just att... Men det är just det att man definieras också som en... Alltså man definieras utifrån det man gör, sina handlingar. Och jag tror många gånger också att det är lätt att säga att det hamnar det här jag och du, va? Men ser man till vad personen är för människa, då kan man se liksom beyond allt det andra.
Ja,
man definieras utifrån det vi har gemensamt, och det kanske också de goda egenskaperna i människor.
Ja, och jag skulle också vilja säga, Jag vill ta det lite steg längre. Jag håller med om att vi definieras utifrån våra gärningar, det vi gör, men också bara de vi är. Och det menar jag inte. Alltså många människor idag vill identifiera sig med, alltså om man är, du vet, man eller kvinna, rik eller fattig, svart eller vit, och vilken sexuell läggning man har och allt det här. Så då skapar man identitet utifrån de sakerna. Men vi är inget av det. Missförstå mig rätt. Vi
Nej,
är,
precis.
som jag ser det, vi är Guds barn. Alltså vi är skapade i hans avbild. Det är det vi är. Sen så har vi intressen, vi har läggningar, vi har olika trosuppfattningar och allt det här. Men vi är först och främst människor. Söner och döttrar till Gud, som jag ser det då. Värdefulla i oss själva. Med ett gudomligt perspektiv, inte perspektiv, med ett gudomligt potential i ordet jag letar efter. Att kunna växa, att kunna, liksom, det är det Jesus pratar om, att kunna, han vill att vi skulle bli fullkomliga som honom, inte att vi ska bli Guds son, inte att vi ska ta hans plats på något sätt, men att bli fullkomliga i kärlek, bli fullkomliga i rättvisa och att inte döma varandra och tacksamhet som du pratar om, de här bitarna. Att vi ska
Och det till
sträva åt det hållet.
Och när jag lyssnar på dig, Louise, det är precis så. Det är precis det du sa,
Skulle
det
jag bli en
tror jag
bra
på. Jag skulle
Bahai?
kunna bli en bra mormon också, va?
Ja, eller
Så att jag
hur?
menar, det andliga är precis på detsamma egentligen. Sen klart, det är vissa saker, vissa praktiska saker man gör annorlunda, vissa som tillbedjar på olika sätt och så. Men jag
Precis.
kan verkligen resonera med det du säger.
Och det är därför det är bra att man gör så här. Vi bygger broar och vi förstår att det kanske inte är så annorlunda. Alltså religionerna i världen idag, visst finns det skillnad såklart. Men kanske vi behöver jobba på likheterna mer och hitta det gemensamma. Tänk vad vi skulle undvika, alla konflikter vi skulle undvika. Men ska vi gå tillbaka till det här som, vad sa du? Natur pratar vi om.
Naturen.
Ja.
Jo, när man tänker på sättet som vi tänker att sättet som vi kan förstås, vi tänker oss ur ett metafysiskt plan, alltså som Bahá'í-tron ser på hur man kan förstå sig på Gud, så är det så. Eftersom Gud för oss är någonting som är helt utanför vår förmåga att förstå oss på. Vi kommer aldrig komma till en plats där vi liksom, vår hjärna eller vår förstånd kan kunna förstå oss på vad Gud egentligen är. Men sättet som vi kan förstå oss på Gud, det är ju att genom hans reflektion i denna världen, då till exempel som gudsmanifestationer. Och inom Bahá'í-tron så tror man att allting är reflektion av Gud. Så att det ser till exempel, om man ser Gud som solen, så kan vi inte riktigt titta in i solen, men vi kan se allting som reflekteras. Alltså solens reflektion är mycket lättare att se och liksom kunna förstå sig på reflektionen av solljusen. Och det man ser det som då är att allting i denna världen är egentligen en reflektion av Gud. Och eftersom allting är en reflektion av Gud, så har den en inneboende vackerhet, en inneboende värde, en inneboende essens som man ska visa respekt gentemot. Oavsett om det är ett djur eller om det är en annan människa eller om det är någon natur. Och när man då, och därför blir inte naturen någonting som vi människor har rätt att konsumera för våra
Och
eget bästa,
exploatera och
exploatera för vårt eget bästa, utan det blir någonting som man måste visa vördnad gentemot och visa respekt gentemot. Och givetvis så ska vi ju använda oss av naturens resurser, men på ett respektfullt sätt, va?
Men innebär det att, nu är jag helt, jag vet ju ingenting om det här, den biten, men är ni emot liksom jakt, alltså dödande av djur till exempel, är ni emot, alltså måste man vara vegetarian? Det måste man inte va?
Nej, nej.
Nej.
Vi tror i och för sig att någon gång i framtiden så kommer människor kanske kommer bli vegetarian. Men just nu jag äter kött. Nej, men det är mer att även det djuret som ska jagas ska göras det
På ett
liksom
humant sätt, ja.
humant sätt, för att det är lite, det är en reflektion av Gud, liksom. Det är en del av Guds skapelse. Så att eftersom vi pratade om just natur och sånt där. Så. Och det är också en del att varför jag ibland kan känna, jag menar, visst, man kan definiera andlighet på olika sätt, men när jag är i naturen så känner jag väldigt ibland, alltså jag kan väldigt lätt känna en tillhörighet med Gud just ute i naturen, att jag känner liksom en andlig upplevelse, alltså en viss
Ja, men det kan jag
connection.
också känna. Jag förstår absolut. Så är det. Jag ser inte Gud exakt på samma sätt som dig förmodligen. För mig är han lite mer personlig, och då menar jag, det är han för dig också såklart. Jag ska inte lägga ord i din mun, men han är, alltså, man tänker sig Jesus då, som är personifiering av Gud. Han är Gud liksom, och det finns en himmelsk fader och en helig ande, men tillsammans är de en gudom. Men de är verkliga, alltså det finns, man kan ta på det. Man kan ta på Gud. Medans det låter som, i alla fall, Gud för dig är lite mer abstrakt kanske, att det är inte möjligt att veta exakt
Nej,
Gud är
precis,
så.
där är den. Där är det en skillnad i att vi tror att Gud är, inte kanske inte ett abstrakt i rätt ord, men utöver vår förmåga att förstå oss på
Ja, nej, men det kan jag också
fullt
skriva under
ut.
på, absolut, delvis. Åtminstone, så är det. Vi ska inte låtsas att att jag förstår mig på Guds vägar. Det gör vi, ingen av oss. Men jag håller med dig där om att, om vi ska ändå försöka hålla oss till det som är gemensamt. Jag håller med om att hans härlighet och strålglans kan verkligen synas i naturen. Inte bara det, men också hos människor. Jag tänker på människor som gör änglalika handlingar, och Guds väsen och Guds, liksom, Gud kan uppenbara sig, om man säger i symbolisk mening, på många sätt för oss. Ja, så det är viktigt. Han är verksam i vårt liv, 100%. Men ibland ser vi inte det bara. Vad tror du då om livet efter detta? Vi ska sluta med det. Vad händer när vi dör? Vad händer med Manne? Sitter du på ett moln och spelar harpa någonstans? Och käkar Ben & Jerrys glass?
Ja, det har väl inte varit ett dåligt liv.
Nej, eller
Liv efter. Nej, men jag vet faktiskt inte exakt vad som händer efter att jag dör. Men att det finns ett liv, ett andligt liv efter detta. Det är ju det som, det tror
Själen lever vidare enligt
jag.
Bahá'í-tron.
Ja, och i Bahá'í-tron
Ja.
så lever själen, lever vidare, och det finns inte bara en värld. Det är inte så att vi tror ju inte på
Himmel och
ett
helvete.
himmel och helvete precis,
Okej.
utan vi tror att under den här delen, alltså under vårt liv här på jorden, så ska vi utveckla våra andliga egenskaper, våra andlighet, och det har vi nytta av när vi sen dör, att det tar vi med oss till
Det
nästa
tror jag
värld.
med. Det tror jag med.
Och beroende på hur mycket vi har liksom tar med oss, desto närmare Gud är vi. Och då blir det liksom någon form av analogi, att desto närmare man är, desto mer himmel blir det, och desto längre bort man är från Gud, desto
Det
mer.
låter jätteintressant. Det är så nära som jag tror också, verkligen. Vi får kanske ha en del två här så småningom, men visst, och det är väl det naturliga. Den visdom, den kunskap, den erfarenhet och det ljus vi tar till oss här i detta jordeliv, det som vår själ får erfara, om själen lever vidare, det är klart att vi tar med oss det. Eller hur? Och det är klart att, precis som du säger, att ju närmare Gud kommer vi att uppleva att vi är. Så att jag tror heller inte på en himmel. Vad är det för Gud som skulle straffa sina barn? Hälften av barnen, hans skapelse, skulle han skicka till ett helvete för evigt. Jag menar, det är en lång tid att brinna i ett helvete. Det är en dålig plats liksom, för att man kanske inte gjorde rätt val under en kort period av evigheten. Är du med? Och resten får vara i himlen och sådär. Det där är faktiskt inte en... Jag ska säga det ärligt, det där är inte en biblisk lära. Nu får jag många kristna på mig här, men varje gång Bibeln talar om himmel och helvete, så helvete speciellt, det är ett tillstånd som människan så att säga skapar för sig själv genom onda gärningar såklart, eller genom att liksom följa en väg som inte är Guds väg, och man kan hamna i ett tillstånd av helvete. Men Bibeln säger aldrig att det är en fysisk plats där liksom vanliga människor som kanske inte, bara en sån sak som vissa kristna säger att om du inte liksom accepterar Jesus som din frälsare så kommer du hamna i helvetet resten av evigheten. Men vad är det för Gud? Men däremot så tror jag mer likt dig att det kan finnas kanske, jag vet inte hur du säger det, men jag säger att det finns kanske olika tillstånd i himmelriket beroende på de frön vi har sått här på jorden, de saker vi har tagit till oss och det sätt vi har valt eller velat leva vårt liv. Där vårt hjärta är nu, så kommer den belöningen på något sätt kommer att liksom finnas i evigheten. Men sen hur det ser ut och exakt vad som kommer hända, det vet vi ju inte. Men vi lever vidare.
Jag tycker det var ett fantastiskt sätt, jag skriver under på det du säger, hur du beskriver ja, det här. Och jag liksom, just det där så att just man kan leva i helvetet här och nu. Alltså det finns
Absolut.
ett himmelrike och ett helvete, och det finns
Ja.
krafter alltså i det.
Ja,
Och
ja.
det kan vara ett symboliskt sätt också att
Ja,
säga
ja.
att man kan ha ett, alltså man välja mellan det goda och det onda här. Så att det tycker jag är intressant, det du sa. Sen
Ja.
en annan sak som man kan göra en jämförelse, alltså Bahá'u'lláh, skrifterna skriver ibland att den andra världen, eller den nästa värld, är precis som en slöja framför ögonen, och så nära vi kan, den är så nära vi kan känna den, men det finns ingen möjlighet för oss att riktigt förstå oss på vad det är för något. Och den jämförelsen gör han med ett bebis, alltså ett foster i mammas mage. Att fostret utvecklas i 9 månader för att få de färdigheterna, fysiska färdigheterna, för att förberedas till den här världen. Men det finns ingen möjlighet, även fast det finns kanske någon form av liksom känsla eller någon form av liksom connection med den här världen, så finns det ingen möjlighet att förstå sig på den här världen
Nej.
först den då liksom föds in i den här världen. Men det är bara en liksom mammas mage som är barriären från den världen till den världen. Och den här jämförelsen används väldigt mycket i vår tro som ett sätt att liksom förklara liksom nästa värld, att det är så nära, men ändå kan vi aldrig liksom riktigt förstå oss på vad det är.
Underbart. Jag tror det får bli liksom det avrundande ordet. Det får mig att vilja veta mer, men samtidigt är jag nöjd med de svar och det samtal vi har haft. Manne, så tusen tack att du ville vara med.
Tack själv.
Mitt under fastan här, men jag hoppas att det har gått bra ändå.
Ja, nej, men jag ber om ursäkt att det var lite hackigt. Jag var tappa mig själv några gånger här, men jag hoppas
Nej,
att det
ingen
blir bra
fara,
ändå.
inte alls. Vi hade ett fint samtal och vi kan väl hålla kontakten och se vad vi kan göra här i framtiden med de andra klasskompisarna och det hade varit kul att göra någonting.
Det här var
Men
jättekul. Och jag tycker det här var jätteroligt, för det var så fascinerande att höra så mycket likheter vi har. Alltså många saker när du berättar var ju såhär bara wow, det är precis så jag tror
Ja, men
också att
jag känner likadant. Självklart så, ja, det är inte samma religion. Men ja, som jag menar det jag sa, jag tycker att det finns värde i att hitta sätt att bygga broar. Och i den värld vi lever i med så mycket konflikt och mellan religioner också, eller hur? Alltså av alla konflikter som är så onödiga att det finns, att det har funnits, ja, under hela världshistorien, krig och konflikter baserat på religioner. Egentligen tror jag inte att det är religionerna, men jag ska vara ärlig. Ibland pratar folk om religionskrig, men det handlar om andra saker, makt och girighet och vad det nu kan vara för någonting, ideologier och så, har man använt, precis, kanske använt religionen som en ursäkt för att så det är
precis
inte...
som alla krig egentligen handlar om makt, alltså alla krig och konflikter handlar ju egentligen om det.
Men ibland ser man på YouTube, du vet, det är folk som käbblar hit och dit, en katolik där, en protestant där, en evangelikan och en mormon, som, och det är mycket så här bataljer och så, det är så onödigt. Låt oss hitta det vi har gemensamt och så bygger vi på det. Så gör vi som du säger, vi skapar en bättre värld och tar vårt ansvar.
Det behövs nu, tänker jag, med man tittar på nyheterna, man känner, vad mörk tid vi lever i. Eller man tittar på nyheterna och jag känner att jag känner ändå hopp när man ska känna att man kan mötas. Liksom.
Ja.
Att det finns hopp. Liksom. Det finns goda krafter också.
Underbart. Ja. Manne, jag tackar så jättemycket och lycka till med ditt jobb. Och du har precis gift dig också, får gratulera.
Tack.
Hälsa din fru så gott och så hörs vi igen.
Det gör vi. Tack ska
du ha. Ha det så gott. Hej då.
Ha det bra. Tack, hej.